Hej och välkomna till Medier och demokratipodden avsnitt 22. Idag ska vi prata om USA, demokrati och medier. I höst är det val i USA och precis som för 4 år sedan så står det mellan Joe Biden och Donald Trump. Och i och med det så har frågan om demokrati aktualiserats. Och det finns en rad frågetecken om vad som händer om Trump respektive Biden vinner valet. Och med oss för att bena lite i detta har vi Britt-Marie Mattsson, journalist och författare och som har bevakat inte mindre än 13 val i USA. Välkommen till Medier och demokratipodden.
Tack så mycket.
Jag tänker, vi ska prata både om demokrati och medier idag. Men om vi börjar i demokratidelen. Hur står det egentligen till med demokratin i USA?
Det står väl ganska bra till med demokratin i USA om man tittar principiellt sett. Men man ska hålla i minnet att detta är på sitt sätt en skör demokrati. Och det hänger naturligtvis samman med att hela USA skapades en gång med amerikanska revolutionen på 1700-talet. Framsynta män skrev då konstitutionen. Sen kommer då inbördeskriget 1860-1865 och får slita sönder den här nya unga nationen. Man skjuter dessutom ihjäl president Lincoln. Men på något sätt så lyckas man i alla fall att efter krigsslutet att kunna ena nationen igen. Sen har vi då väldigt mycket händelser som händer som är verkligen påfrestningar för USA. Vi har en stor immigration. Vi har småkrig överallt. Vi har då dessutom kommer sedan första och andra världskriget där USA är involverat. Däremellan kommer depressionen. Vi har sedan när allting börjar lugna ner sig lite grann så har vi mordet på John F. Kennedy. Och sedan så ovanpå det så har vi Vietnamkriget som också skapar väldiga turbulens i nationen. Och sedan när detta då börjar lägga sig lite grann så har vi naturligtvis hela tiden de här rasmotsättningarna. Och sen skjuter man då ihjäl både Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens ledare 1968. Och bara ett par månader senare Robert F. Kennedy som då är den demokrat som kommer att förmodligen nomineras till demokraternas presidentkandidat. Det är en otroligt turbulent tid alltså som USA ändå lyckas överleva och hålla samman sin nation. Därefter kommer då ett riktigt dråpslag mitt under Vietnamkriget och det är då Watergate och där då Richard Nixon tvingas avgå. Och då står ju verkligen och väger, hur ska det här gå? Hur ska demokratin överleva detta? När man tittar bakåt på detta då så kan man notera att USA har överlevt väldigt mycket men det har varit oerhört nära att det kan gå riktigt, riktigt illa. Och om man inte värnar demokratins grundprinciper och går med på att hur det hela är uppbyggt, till exempel när det gäller val, valsystem och sånt, så är man inne på en mycket farlig väg. Det är en nation som är enad men som geografiskt, ideologiskt är väldigt splittrad. Om man då sitter och leker eller spelar med det här på ett helt oansvarigt sätt, då riskerar man också demokratin.
Många har ju kritiserat själva valsystemet i USA. Att det är krångligt och svårt att överblicka och att det därför kan finnas utrymme för anklagelser och teorier om valfusk. Vad tycker du om valsystemet?
Det finns ju det här är ju inskrivet sen från början hur det ska se ut. Och då betyder det att det värsta fall då kan det som är liksom lite mardrömsscenariot är att den som får flest röster över hela Amerika sammanräknat kan ändå förlora om de förlorar elektorsröster. För hela valsystemet bygger på elektorsröster. Och vad är då elektorsröster? Jo, det är att man måste alltså vinna delstat efter delstat. Varje delstat har ett antal elektorer som det heter i förhållande till sin folkmängd. Så man balanserar då elektorerna i förhållande till folkmängden. Det här var en idé, en tanke man hade att alla delstater skulle få ett inflytande, att alla skulle känna sig betydelsefulla. Men också ett sätt lite grann att man skulle kunna, kanske säger de som är kritiska, korrigera den folkliga rösten. Så det är klart att man kan då säga att det hade varit enklare att ta bara som till exempel vi har i Sverige, att man, den som vinner flest röster, den segrar då i ett presidentval. Men nu ser systemet ut på det här sättet. Och det kan man ju då tycka kanske är komplicerat om man nu ska sitta och pilla med detta rent tekniskt och juridiskt och sånt. Men för en väljare så är ju inte själva valsystemet så komplicerat. Du röstar i din egen vallokal och du kan också numera skicka in dina valsedlar och sånt. Så att jag menar det är ett mer komplicerat indirekt system om man så önskar. Där man kan få de ovälkomna slutsatserna då att den som har vunnit flest röster ändå förlorar. Vi har ju sett en gång, det var 1800-talet, jag tror det var Cleveland som då förlorade i antal elektorsröster, men det ändå hade ändå vunnit i antal avgivna. Sen ser vi inte detta förrän år 2000 när Al Gore och George W. Bush, när de då står väldigt väl, när det avgörs ner i Florida. Och där är det förmodligen så att Al Gore har då fått flest röster, men man avbryter i förtid, för så ser systemet ut. Vill du säga, ska elektorerna samlas ungefär vid den tiden. Och då, därför så avbryts det där. Och sen ser vi då ett annat val som är intressant också. Då ser vi Hillary Clinton mot Donald Trump 2016. Hon vinner alltså 3 miljoner fler röster än Donald Trump. Vi hörde inte att Donald Trump klagade på att han vann, vad jag kommer ihåg, på detta system. Men hade det varit tvärtom så hade det förmodligen varit en annan sak. Men så att det finns de här, och sen finns det alltid resonemang. Borde man nu ändra detta? Det finns akademiska resonemang, det finns alla möjliga. Men det är ingen som har liksom på allvar gått in och sagt att låt oss förändra hela valsystemet. Det är detta de har, det är så det ser ut. Och varje kandidat som ställer upp vet att detta är det man får acceptera. Om man inte är intresserad av att acceptera detta ska man inte ställa upp.
Du sa att liksom demokratin har varit ganska skör i USA även historiskt. Vad är det liksom som har hänt de senaste åren? Eller med tanke på det som har hänt de senaste åren med Trump och hans anklagelser om att valet är riggat och allt vad det är. Hur har det påverkat demokratin?
Det påverkar naturligtvis oerhört mycket om en... Nu talar vi inte om att det är någon lokalkandidat som tycker att i ett sheriffval så har någon lyckats sätta foten före den andra. Vi talar om amerikanska presidentval. Där en kandidat plötsligen, inte så plötsligen heller, nämligen Donald Trump redan 2016, redan före valdagen, ganska god tid före, så sa han: ja, men jag kommer inte acceptera valresultatet om jag förlorar, för då är det valfusk. Då borde man naturligtvis tagit detta på allvar och sagt: ursäkta, vad är det vi pratar om här? Om ni, Mr. Trump, anser att ni är utsatt för valfusk och ni förlorar, däremot är ni inte utsatt för valfusk om ni vinner. Det är samma system. Så föreslår vi att ni säger adjö till det här, sysslar med någonting annat, bygger något hus någonstans eller vad ni nu har lust med, men här kan ni inte delta. Men det ansågs så totalt overkligt att någon överhuvudtaget som har en position där man nominerar till partiets presidentkandidat säger att man inte kan acceptera valresultatet om det går en emot. Och sedan vad som hände 2016 så vinner han ju valet. Då med färre röster än Hillary Clinton. Hillary Clinton säger naturligtvis genast att jag erkänner mig besegrad. Och sen någon gång har hon väl nämnt de där 3 miljoner trots allt. Va? Men det är mer för att liksom poängtera att det var inte så att han var kanske inte så stark som han ville ändå föreställa sig. Så kommer valet 2020. Och då förlorar han. Det är ju ingen tvekan om att han förlorar nämligen. Och då vägrar han att acceptera valförlusten. Och vad han gör då är att han ska ifrågasätta. Han ifrågasätter ju ingenting överhuvudtaget där han har vunnit i de valdistrikten eller i de delstaterna. Utan nu är han på de här jämna delstaterna och hävdar att här är det valfusk. Och nu så ska han minsann vidta åtgärder. Och då är det ju så snyggt i amerikansk beslutsfattande här att man har rätt att överklaga och begära omräkningar. Och det sker då på federala medel, alltså statliga medel, man räknar om. Man har rätt till oftast en gång, man kan också ha rätt till 2 gånger. Och då är det nya oberoende som kommer in och tittar på alltihopa. Och då kommer man fram till, ja det kanske var, oj då, blev en där eller två är så högt. Men det är sällan att det blir några förskjutningar. Men då gav han sig inte ändå, utan då hävdade han vad valmaskinerna, man röstar ju i regel på maskiner som man trycker in på olika sätt. Då var de manipulerade. Ja, hur var de manipulerade? Ja, de var manipulerade utav, nämligen hävdade han, utav diktatorn namngiven i Venezuela. Nu var ju den här diktatorn i Venezuela död sedan ett antal år. Det hade han missat, men i vilket fall som helst, och så håller det på. Och så tar han en kader av människor då som ska stötta honom och hävdar då att det här är valfusk. Det är klart att håller man på det här sättet och hela tiden, och det går ju i alla instanser. Först går du vidare, så går du vidare, så går du till juridiska instanser, så tittar man efter, finns det någonting som tyder på det här? Och sen när man har gjort det så går du då till delstatens högsta domstol, och så går du vidare och vidare, och så småningom då går det ju så långt så att de här elektorerna som vi har talat om då, delstaterna, samlas eller överlämnar sina röster, och sen ska det här godkännas och certifieras då i kongressen. Och där är det ju då att båda husen, senaten och representanthuset, och den då som är ordförande, formellt ordförande här, det är ju vicepresidenten, för han är formellt ordförande i senaten. Och där är då Mike Pence i det här fallet, som är Donald Trumps vicepresident. Och under tiden så organiserar hetsar, kan man åtminstone säga, Donald Trump ett upplopp som gör att man stormar kongressen och jagar de här personerna, alltså alla dessa som befinner sig där, 425 i representanthuset, 100 i senaten plus alla andra som är där, och man hänger en galge utanför och skriker häng Mike Pence. Det här är ju ingen lek. Då har man liksom gått, då har man gått över alla gränser överhuvudtaget. Och då kan man då kanske som Trump säga, ja men det är väl min yttrandefrihet här. Och för övrigt borde jag vara immun, för jag är fortfarande president. För den nya har inte tillträtt. Men nu är han ute på ett otroligt farligt, tunt istäcke. Att man då kan, att man inte bara sitter och överklagar och säger, och säger, ja ja, de är dumma mot mig och sådär. Det är ju skrämmande i sig att en person på den nivån, en före detta president, håller på det sättet. Men frånsett det så börjar han då att agera aktivt för att se till att hela systemet, och så att man ska helt enkelt förhindra att demokratin har sin gång, det fredliga övertagandet av makten från en president till en annan. Allt detta håller på att undermineras. Och han hetsar ju fortfarande sina anhängare. Jag såg nu häromdagen. Så det han sa då var att han inledde ett av sina kampanjmöten med att säga då att de här då som har blivit fängslade och dömda för de här intrånget i Kapitolium och blodspillan och allt som hände där, så de har ju då dömda till fängelsestraff. Då säger han det att de är patrioter, och de är inte nog med det, de är gisslan, och jag ska då, om jag blir president igen, så ska jag benåda dem. Alltså vi är inne på en total, vi är inne i ett fullständigt område som vi aldrig varit i närheten utav. Alltså det här är ju en halvrevolutionär situation. Och när man spelar med demokratin på det sättet, man kan mycket väl sitta och resonera, ska vi verkligen ha elektorsröster, ska det vara på det här sättet, ska en kandidat kunna få fler än en andra. Och nu hade ju dessutom, var inte så bara att Donald Trump hade förlorat i elektorsröster i delstaten, han hade ju dessutom, hade Joe Biden 5 miljoner fler röster ovanpå alltihopa. Så det är ju en trend här, att det går sämre. Men det är klart att har man en som är med enligt spelreglerna, och sen så fort spelreglerna, när valet, det här är farligt klart, vägrar att erkänna sig besegrad. Det här är inget skämt längre. Det borde satsa ner foten betydligt tidigare mot honom. Men man har lät det gå för länge. Så nu är det den situation vi befinner oss. Och nu kan han inte erkänna sig besegrad om han förlorar det här valet heller, säger han.
Vad tror du händer med demokratin i USA om Trump vinner i höst?
En demokrati måste alltid förfinas. Det är ju inte så att nu har vi demokrati, nu kan vi luta oss bakåt. Vi gjorde en konstitution här på 1700-talet och nu så kan vi rulla tummarna och tycka att nu är allt fint. Det är klart, det krävs hela tiden korrigeringar, det händer nya saker. Man måste förhålla sig till en ny verklighet och så. Man måste hela tiden vara på sin vakt. Men alltihop ska ju gå ut på att man ska värna demokratin. Vi har ju nu sett att det är precis det som inte Trump tänker acceptera. Han vill ha ett styre som passar honom och hans maktambitioner. Nu talar vi ju inte ens om politiken. Vi talar om helt enkelt om att han ska ha ett system som gör att han ska vara efter dem som han anser sina fiender. Men om man ska hela tiden ta bort allting som man tror ska gå emot en själv, som man inte gillar personligen, det ska bort, och så hänvisar man då till sina egna väljare ovanpå alltihopa. Så man tar inte ens ansvar för vad man gör, utan jag gör detta för er. En demokrati är skört. Det är som nattgammal is. Och det är klart att om man inte sitter och hoppas att innan man går ut på den och hoppar och bär sig åt, så kan man väl hoppas i alla fall att den är lite tjockare. Men den är tunn. Det är den de flesta demokratier. Och definitivt i USA så är det en tunn demokratisk is.
Man sitter ju 4 år som president. Om han blir vald nu igen i höst, hur mycket kan han liksom hinna rasera under den perioden?
Ja, man kan göra väldigt mycket som president. Alltså det är, för det första då, om man vill ha genom stora beslut, det kan handla om allt möjligt. Vi säger nu allt ifrån starta krig eller att få ytterligare anslag till militären. Det finns mängder med saker som, och budgeten och sånt där, det måste genom kongressen och bägge husen. Och där kan ju då, om det finns en felaktig majoritet i förhållande till min egen partifärg, så kan de ju ligga emot och sitta och förhala och inte rösta igenom och rösta emot. Men sen har ju presidenten också möjligheten att utfärda så kallade exekutiva order. Och det betyder att då kan man göra väldigt mycket och på det sättet runda kongressen i en rad frågor. Och här är det ju naturligtvis en fara och färde att det är precis det som man överväger. Det finns en konservativ tankesmedja i Washington som heter Heritage Foundation. Och de har ju då i och för sig varit just en tankesmedja, skrivit dokument och allt möjligt och förordat sin egen linje och så. Men de har också startat något som heter Project 2025. Och det innebär då att där de har lagt upp, alltså att här gäller det om man nu ska omskapa hela den amerikanska offentliga administrationen i Washington. Så om man då sparkar ut 50 000 personer, tjänstemän, måste man ju ha några ersättare med. Då har, man börjat där att uppmana då en rad sådana här väldigt konservativa grupperingar i Amerika. Sen det är namn här. Så vi har alla namnen, vi har jättelister här. Här har vi 5 000 för det departementet, här har vi 3 000 för det och så vidare. Och så ska vi lägga ner ett antal departement, till exempel miljödepartement. Vi raserar en väldigt massa saker. Och sen tar vi in vårt eget folk och så sparkar vi ut de andra. Det är ju inte riktigt hur enkelt som helst att avskeda statstjänstemän, men det är inte helt svårt heller. Och har man då långa listor på allting, och detta samlas nu in. Jag tror att man idag har omkring 40-45 000 namn, och som man då påstår att man har kontrollerat. Och vid valet kanske man har 60-70 000 namn. Och då handlar det inte om det här vanliga att man då byter ut de här som är politiskt tillsatta efter ett val. Utan då handlar det om att man är inne på de här tjänstemännen som sitter på olika departement. Och det är klart att då är man ju inne på någonting helt nytt också. Och det här, och då ofta det som händer i Washington spiller ju av också på delstaterna. Som också har sina kongresser och sina guvernörer. Har vi då en väldigt konservativ guvernör, republikan, som är en Trump-anhängare, så kan de ta samma väg och så kan man hålla på. Då man kan ganska hastigt riva ner väldigt, väldigt mycket, skulle jag vilja säga.
Jag förstod det som att demokratifrågan har liksom blivit en valfråga, i alla fall för demokraterna.
Absolut.
Och Biden sa bland annat i sitt State of the Union-tal att frihet och demokrati är under attack, och inte sedan amerikanska inbördeskriget har hotet varit så stort som idag. Är det en ny företeelse att man har demokrati som en valfråga, eller har det hänt tidigare i historien?
Alltså det ligger ju alltid som en grundbult. Var man än sätter gränsen för att det har aldrig varit farligare för demokratin, så är det en farlig tid. Om man inte respekterar och accepterar de demokratiska grundvalarna för val. Man kan gärna bekämpa dem i meningen att man kan sätta igång kampanjer, man kan ge sig in i politiken, men det finns en gång för det här, hur man ska ändra på detta. Och det är ju dessutom 50 delstater. Det är ju inte så att bara presidenten kan säga, nu skiter vi i det här. Jag har bestämt förresten också. Utan det här ska inom kongressen, högsta domstolen, det ska ut på varenda delstat, det ska godkänna. Det tar evigheter om man ska ändra på något sånt här. Men Biden har ju definitivt rätt att det är, och det är ju inte bara för att han råkar vara en demokratisk president som råkar ha ordet demokrati i sitt partinamn. Råkar vara passande. Men det är ett farligt spel som bedrivs politiskt, alltså ifrån Trumps sida.
Hur tror du att demokratin påverkas i Europa av det politiska läget i USA?
Europa påverkas väldigt mycket av vilken väg USA går. Och det har ju också, USA är ju en stor makt och en dominerande makten dessutom militärt. Men frånsett det så hör det saken också att vi har ju i Europa tyvärr dragit på oss två världskrig. Som vi inte hade haft en möjlighet att med förenade krafter kunnat bemästra och få slut på. Och där brukar vi i Europa inte alls tycka om när amerikanerna kommer in och säger att okej, när vi kom in i första världskriget så räddade vi er. Det blir fred, det var våran insats här. Och framförallt i andra världskriget tycker vi absolut ännu mindre om. Säkert som de fällde en atombomb över Japan också på slutet. Men det här betyder att USA på olika sätt, det är inte ens så att de behöver liksom markera det hela tiden eller tala om för oss hela tiden. Vi vet att vi tyvärr, om vi ska se oss kollektivt, nu var det Tyskland i andra världskriget, Hitler. Men vi vet också att vi kanske inte hade klarat att bekämpa Hitler om inte USA hade kommit in i bilden här. Det är också skälet till att USA då har en dominerande roll. Vi tittar direkt efter andra världskriget, så blir ju USA i praktiken till ockupationsmakterna, eller segrarmakterna som vi kallar dem, i Tyskland. De delar upp Berlin i kakbitar, och de har då en stor militär närvaro. Ramstein-basen framförallt i södra Tyskland. Hela alltihopa går ut på att tyskarna ska inte kunna börja militarisera sig igen. Vi har sen NATO som kommer 1949. USA är självklart dominerande. Det är därför som jag stod plötsligen här i utrikesdepartementet i Washington och tittade på när Christensen lämnade över dokumentet till den amerikanske utrikesministern Antony Blinken. I den sekund som Blinken satte fingrarna på vårt dokument. Då sa han welcome. Det är USA som liksom man deponerade där, alla stater som ska bli medlemmar i NATO. Och USA har en helt dominerande position i NATO. Det här är ju samma med både första och andra världskriget. Hur Europa ställde till det för sig själva på olika sätt, med olika konstellationer. Men, och där då, tack och lov, kom USA in och hjälpte de demokratiska krafterna i Europa för att slå ner. Och alltså se till att de, demokratin och västkrafterna, att de vann det här. Och att de då dessutom knäckte Hitler. Och även den nazismen. Kanske inte för alltid, men i alla fall i den format som de då befann sig. Så att USA, det finns en tacksamhetsskuld som Europa inte tycker om att hela tiden bli påminn om. Och därför säger man också så här, vad då ska USA göra det? Ska de få göra ditten och datten och allt möjligt? Ja, men det hänger ihop med allt det här. Och på något sätt att ändå fortfarande finns en slags känsla att ska de ser sig själva som demokratins värnare. Och det gör man då antingen med politiskt eller med militärmakt. Militärmakten via NATO. Och det här gör ju att man också från amerikansk sida tittar naturligtvis på vad är det nu för länder som finns med här i NATO? Vilka har nu kommit med? Hoppsan, vi har plötsligt fått med Ungern här. Ja, det kanske inte var så dumt i början. Men nu har vi en Orbán som beter sig på ett sätt som är för har odemokratiska inslag. Vi har Erdogan i Turkiet som kändes ganska bra då när de kom med i början. Ja, hur ser det ut nu? Man börjar liksom titta på alla andra länder. Och det är klart att när de tittar, amerikanerna, på de europeiska nationerna, EU-länder, NATO-länder, så klart att då börjar vi ju titta på dem och säga okej, okay, ni försöker nu slå er för bröstet och vi motvilligt så går vi med på att ni räddade oss då i två världskrig. Å andra sidan, och demokratin också för den delen, å andra sidan då, så nu håller ni på och underminerar egen demokrati via den här Donald Trump som vi har talat om. Och därför har vi en del åsikter också här. Och det tycker ju inte amerikaner om egentligen. Alltså att man då hela tiden säger, men det har inte ni med att göra. Nej, men ni har ju uppenbarligen väldigt mycket oss att göra. Ja, men det har historiskt hävdat de. Ja, men ändå då. Vi har också förbehåll oss rätten. Nu brukar vi befinna oss exempel i Sverige i NATO. Och då vill vi gärna titta på vem det är som sitter och är toppen på NATO här. Och vem som styr och ställer. Och sen har vi FN där då också USA som en av de här vetomakterna då, de fem segramakterna kan man säga efter andra världskriget. Jaha, hur beter ni er där? Sitter ni och stoppar saker som alla andra tycker är bra? Det tycker vi inte heller är så roligt. Och säkert då inte om ni har skaffat er en president som inte ens kan acceptera valsystemet och som påstår att enda gången som det här har gått rätt till, som det är inte något fel på det amerikanska valsystemet, det är om han har vunnit. Alla andra tillfällen så är det valsystemets fel. Då skulle jag vilja tillägga också att det fanns ju anledning att börja fundera på Donald Trump redan när Barack Obama hade valts till president. Han var första svarte presidenten. Det var ju otroligt. Jag tror aldrig vi kan riktigt, det går inte att övervärdera vikten av det här. Jag tror aldrig vi riktigt i grunden kan förstå vad detta egentligen var för en stor sak. Jag var ju där då på både valet men framförallt också på hans installation. Jag har varit på många presidentinstallationer. Det här var något helt otroligt. Det var svinkallt. Vilket ofta gör att liksom många håller sig hemma. Men hela Washington spärrades av till slut av. Alltså tunnelbanor, broar och alltihopa. Det var väldigt in människor. Hela den här stora The Mall var liksom fullsmockad med folk. Och människor grät bara för att man lyckades vara i Washington. De varken såg eller hörde, men bara känslan, vi får vara med om detta. Det var alltså, det tog tag och tänkte, det här är otroligt. Tänk att få vara med här och uppleva detta, se det här. En svart man. Givet att man haft, han hade inte ens haft rösträtt om han hade haft, eller hans släktingar hade inte ens rösträtt 1965. Och där står han. Nu var visserligen hans pappa från Kenya, men i alla fall. Men hur som helst, alla andra svarta, han hade inte ens rösträtt. Här står en svart man och har blivit president. Och det är klart att det blev otroligt känsloladdat också. Och då hoppar ju Donald Trump upp. Han har, vad vi vet då, inte riktigt politiska ambitioner. Vi har ju sett honom i och för sig. Han har pejlat stämningen och så. Då säger han plötsligt bara så här, ja, men Barack Obama är en illegitim president. Är han? Ja, han är inte född på Hawaii. Han är inte född i USA nämligen. Nej, var han född då? Ja, han är född i Kenya. Där hans pappa är medborgare. Liksom, det är lite udda här. Att, här har vi nu då... Hans mamma är amerikan, vilket ju räcker. Hon kan ha fött sin son var som helst. Så är han ändå amerikansk medborgare. En amerikansk mamma, så är det inte någon tvekan här. Ja, men han är i alla fall, han är inte det. Utan han är illegitim. Och då tänker man så här, men nu får vi väl ändå sätta ner foten. Men då var det ju de här, det var massor med sådana här programledare och alla möjliga, lite halvliberala kända. Så åh, men Donna, vi älskar ju dig Donald, men nu är du lite dum. Ungefär på den nivån var det. Och ingen tog det på allvar till slut då. Så hade han hållit på så pass länge, jag var på Hawaii just då. Där, så då så insåg då, hade någon sagt till Barack Obama, det här är ju inget skämt nu, va? Nu måste du ta till. Då tog han fram hela sin födelseattest ifrån arkiven på Hawaii. Och det var en stor sak då. Jag kommer ihåg att jag var där i närheten nu, som man, de hade en liksom liten presentation och sådär. Ja, då tänker man, nu ger vi sig Donald Trump då. Nej, den är förfalskad. Det finns ju ingen anledning att tro det heller. Och då tänker man då att ja, men nu kanske det är dags att säga så här, det här är förtal. Nu är det så att den här gubben har nu förtalat USAs president. Och det är liksom inget brott i sig. Men vem man än förtalar så är det nämligen förtal. Nej, då sopar man ner och konstaterar att han är inte klok. Liksom. Han bara håller på. Ja, men sen så var det så att John McCain utmanade då Barack Obama 4 år senare. Och då råkade John McCain så var en krigshjälte från Vietnam. Nej, men det tyckte inte Donald Trump. För krigshjälte, men blir man nedskjuten i sitt plan, det är bara tönt, va? Det är när man ska vinna. Det här, nu hade han ju förlorat och blivit nedskjuten. Men apropå ingenting så var han också en illegitim republikansk presidentkandidat. Varför då? Jo, enligt Trump var det nämligen så, vilket var ju korrekt, att denna då, John McCain, var född i den amerikanska kanalzonen. Där nämligen, i Panama, där nämligen då mamman och pappan vistade sig som pappa, var en hög militär. Då höll han på med det. Men där känner man ju också då att vem sätter emot sånt här? Alltså man har en människa som är uppenbarlig när vi ser vad som händer sen. Han börjar att ifrågasätta Barack Obama som vänsterpresident. Då gör han naturligtvis att han är svart också. Nu är han illegitim. Så tar han den här John McCain som kanske skulle kunna möjligtvis vara en fara om han själv skulle ha lite ambitioner politiska. Ja, då är han också illegitim. Men om man inte sätter ner foten ordentligt utan man ser det som att här är ju en galning. Men han är ju galen för att han åker en egen fil eller har en egen bana här. Och det hänger samman med att han är ju inte liksom politiker utan nej, men han är ju bara en liksom sån här finansmogul och har massa hyreshus och byggnader han har. Och dessutom så är jag med i ett underhållsprogram som är en dokusåpaartat. The Apprentice, han säger you got fired om liksom han får för sig det och sådär. Men då går han i en annan fil, då är det inte samma, då kan man ljuga och hålla på. Men sen det som riktigt tar priset här, där man liksom inser att det finns liksom inga gränser. För när Trump då ska installeras, nämligen 2017. Och då är jag också där naturligtvis. Och det är alltid mycket, mycket folk. Och på Barack Obama så hade det varit, för er som kommer ihåg hur det ser ut på The Mall, så där borta vid Lincoln-monumentet som är liksom evigheter bort i Kapitolium och Sverige är den. Det är hur jätteområde. Där långt åt alla håll då under Barack Obama så var det så mycket folk som man kunde inte ta sig åt något håll. Jag hade någon biljett någonstans, jag får inte komma fram heller, så att jag kom aldrig riktigt fram dit jag skulle heller för den delen. Men nu i alla fall så steg jag iväg och tänkte jag måste ha missat här. Men det är ju klockan 12, det är ju alltid klockan 12. Men klockan är ju 10:30 och det är ju gjorde de klockan 9, vad är det? Så jag började misstänka. Ja, det visade sig att det fanns, det var alltså, jag vill inte säga att det inte fanns något folk där, men det var väldigt lite folk. Och det betyder att den här avspärrningen med 180 år som människor som är speciellt inbjudna, det gick att komma hela vägen fram, det går aldrig i vanliga fall. Men amerikanska medier sa ju ingenting i början, för det finns ju hela tiden en... Också den amerikanska medier har en slags patriotisk stämning. Och vi har valt en ny president och det går fint till. Och vi vill visa omvärlden att vi har överflyttning från en president till en annan. Det var den här illegitime presidenten och Barack Obama som skulle lämna över till den här Trump. Och då tänker man så här att det är väl inte mycket att diskutera. Så var det väl någon som lyckades klämma ur sig då i alla fall någon sändning till slut att ja, det var ju betydligt färre. Det skulle en person i fråga inte ha sagt. Det hade aldrig varit så mycket folk. Aldrig. Så han hade rekord med mycket folk där, sa Trump själv. Och då tänkte man, nu fan går ju skam på torra land. Vad är det som pågår här? Och då fanns det ju ändå drönarbilder. Och så såg man de här, man såg då kolsvarta folk. Som, liksom, hur mycket folk som helst som bara stod. Liksom, man såg, så det bara fyllde upp hela vägen. Och så var det liksom, ja, kanske en fjärdedel då på Donald Trump. Ja, du vet, då var det fake news här. Då började det. Och då tänkte jag med stilla sinne så här, varför sitter media och spelar med? Vadå fake news? Vi sitter och tittar på de här bilderna. Vi ser den här bilden där det är fullt med folk. Vi ser den här bilden där det inte är fullt med folk. Och då kommer hans kommunikatör eller säger, ja men presidenten har bara presenterat alternativa fakta. Och då blir det här fake news och alternativa fakta. Och istället för att säga att nu räcker det. Alltså, ursäkta, men nu sätter vi ner foten här. Nu, de här lögnerna går vi inte med på längre. Då hade han ändå hållit på under hela perioden och manipulerat. Allt var fake news och det här är folkets fiende, vi journalister och sådär. Men det är klart att om man låter sånt här fortgå, det ena läggs till det andra.
Är det framförallt medierna, tänker du, som borde ha satt ner foten tidigare?
Det tycker jag absolut. Ja, men media är ju liksom en av faktorerna. Man kan ju då säga att jag tror att politikerna som var med då i det första, de här framförallt republikanska motståndarna till Donald Trump 2016, de blev helt överrumplade. De var 17-18 stycken. De blev helt överrumplade av hans stil. Han stod han plötsligt och pekade på de här andra kandidaterna då, så sa han, det var en kvinna som jag plötsligt glömde hennes namn. Kolla vad ful hon är. Kolla henne, hon har ett hästansikte. Ja, men kolla henne. Alla blev liksom alldeles tag. Det är klart att någon skulle sätta upp fingret och säga, nu räcker det, Mr. Trump, nu får ni fan med er. Antingen de som är då moderatorer här, eller också någon annan av de här männen som stod. Men ja, alla blev helt överrumplade. Och rätt så nu alltså sa han om Ted Cruz då, som republikan, inte så kanske så, på samma kant i för ideologiskt, så sa han så här, ja, för övrigt så han i något annat sammanhang, din pappa var ju med och mördade John F. Kennedy. Va? Ja, då har de kubansk bakgrund. Alltså han drog sig inte för någonting. Men jag kan också se då att i början, och även då så kunde man också se att jag var med på något valmöte, och då stod ju som journalister står där mitt i liksom på något podium. Jag stod väl i någon ytterkant där, och då plötsligt så säger Trump då så här, där har ni folkets fiender. Och jag bara tänkte, jag hade ju hört att han hade sagt någon gång tidigare, jag hade noterat det. Jag tänkte, men varför står de kvar här? Det kanske är lite svårt att gå direkt när vi står här. Men var är deras nyhetsorganisationer? Det här är jättenyhetsorganisationer. Var är deras chefer? Varför samlas inte de och säger, okej, okay, vi måste ha ett samtal oss emellan här. Vi kan inte ha våra utsända medarbetare som står och blir kallade för att de sprider fake news. När de bara lägger ut vad han säger. Men då var det också sådär lite grann att, ja, men var det inte här lite ratings kanske? Tror jag. Det är min misstanke. Lite klick, som det heter i tidningsvärlden. Alltså när han var med så kunde man ändå, man kunde tänka sådär, ja, men nu är han med. Och då folk undrar, hur ska det här gå? Och då sitter de och tittar på våran sändning. Det var inte bara Fox News som hade den inställningen, som sympatiserade med honom, utan det fanns ju, jag tänker på sådana här mera liberala kanaler, de kunde sitta och säga på morgonen så här att, ja, nu ska vi se här om The Donald är vaken. Ja, vi är vakna, hörde oss Donald. Och sen plötsligt så ringde den här Donald in då, 06:25, här höjer jag. Och det kändes lite grann som Bert Karlsson när han ringde in till allting som fanns. Man tänkte, hur är det möjligt? Hur kan man bara liksom plocka in folk? Varför gör de det här? Och då satt han och, ja men är det verkligen så? Han satt bara och for ut med det ena med det andra. Och pratade illa om folk. Han ljög, han hittade på. Och då hjälper det inte sen att man får lite kalla fötterna i val. Då börjar liksom, det är väl bra att man gör det i Washington Post och har lite pinocchionäser på allting han ljuger. Och när de går igenom alltihopa, 100 lögner per dag eller kanske 200 i veckan och sådär. Utan då har det gått för långt. Då har det redan etablerat sig och då har det fastnat. Så jag tycker att media i hög grad, det var väl inte kanske medvetet så, men de lät saker och ting glida iväg. Och mycket också tror jag berodde på att man kunde inte föreställa sig att någon bara stod där och hittade på och ljög, och som man fortfarande gör, och bara slänger ur sig saker och blandar ihop och sånt. Utan det blev som, ja, men han är som han är och sådär.
Medielandskapet ser ju lite annorlunda ut i USA jämfört med till exempel Sverige. Tror du det har påverkat på något sätt hur de hanterade detta?
Det tror jag inte, därför att jag tror att det är så att mycket är ju att det är en hård konkurrens idag. Säkert med sociala medier som alla då har också. Alla etablerade ju samma sak. De har ju också sina sociala medier och det gäller att konkurrera åt alla möjliga håll och så. Och då kan det vara så att man kanske eventuellt då kan det vara någonting som man kan då fästa sig vid och som man gemensamt på något sätt har lite paria stämpel på. Men det finns också den här svårigheten att sätta ner foten tidigt nog. Och då menar inte jag bara att det är någon som säger någon dum grej och jag gillar inte vad den här sa och de sitter och twittrar och säger knepiga grejer och sånt där, utan det här handlade ju om att på ett väldigt tidigt stadium att han helt enkelt, ett, sa att han inte tänkte acceptera valresultatet om han själv förlorade. Två, han gav sig på sina egna republikanska motståndare på ett sätt man aldrig hört talas om att någon överhuvudtaget använder ett sånt språkbruk. Man står inte liksom i tv, eller stod, det var ju förr i världen, och då alltså, och för säga saker. Alltså, allting var ju hela tiden lite fördröjt i amerikanska medier. Det var blipp överallt. Det var någon som råkade säga hell och herregud. Det var ju fruktansvärt. Och då var de tvungna att blippa bort det. Och så vad sa han egentligen? Och man fick inte riktigt klart för sig. Och det var ju likadant. Man kan ju se en tidning som där jag arbetat, Göteborgsposten, hela mitt liv i stort sett. Det är klart att det kunde jag skriva helvete för. Sen blev det H-E, för man ändå skulle väl ändå försöka antyda åt vilket håll det handlar om. Nu skriver man ju ut allting, så att det har ju skett en förskjutning. Men det är ju också samma med den förskjutningen, hänger ju samma med den vulgarisering av språkbruket som har hänt. Man kan inte bara säga att personen i fråga uttryckte en svordom som vi tyvärr i vår finhet inte kan återge. Jaha, vad var det för någonting? Men där stod ju han och sa allt detta. Och ingen sa någonting och ingen reagerade, utan det kunde vara några kommentarer. Men plötsligen blir det här att ja, men det blir allmänt accepterat. Skulle däremot någon annan säga något sånt här, då skulle det väl bli hus i helsike. Att hur kan man göra så? Hur kan den personen göra på det här viset? Men han fick gå sin egen, han hade sin egen snabbfil. Och där tror jag att det är det man kan se att... Risken är ju att man ska inte tro att man är immun mot sånt i till exempel i Sverige.
Nej, jag tänkte fråga dig, vad kan liksom svenska medier lära sig av de amerikanska mediernas snedsteg i det här fallet?
Ja, alltså det är ju det att man ska åtminstone se till att om folk börjar liksom delta i demokratiska val och även innan de har börjat delta, talar om att de inte accepterar spelreglerna. Att om jag förlorar så kommer jag hävda att det är valfusk. Vinner jag så kommer jag tycka att allting är fine. Alltså där måste man ju liksom på något sätt vara snabb på fötterna. Och sen när det då ser man, allting sägs ju inte, man måste ju också vara medveten om att mycket är ju att de här presidentkandidater eller politiker också i Sverige, de går ju inte via traditionella medier. Det här var ju en lärdom man hade redan från Richard Nixon som tyckte då 68 att han hade blivit illa behandlad utav så att säga vanliga medier. Utan free media som det heter. Utan nu skulle det vara paid media. Det vill säga han gjorde sina egna reklaminslag i tv. Och då la till rätta hur han ville ha det. För han litade då inte på medierna. För fel eller rätt så tyckte han att de inte var tillräckligt positiva mot honom. Mycket möjligt att de inte var heller. Men i alla fall, vi ska komma ihåg att vad som hände då när Richard Nixon vinner valet 72. 2 år innan han tvingas avgå. Då vinner han en av de största jordskredssegrarna i Amerikas historia. Och det här det är alltså därför att han utnyttjar helt nya kanaler. Han använder tv-mediet, han använder andra saker. Idag behöver man inte hålla på och vänta på att någon ska sätta upp en kamera eller att någon ska sticka fram en mikrofon. Man kan som Trump, Truth Social, han har sin egen kanal. När han blir bara utpetad från Twitter nummer X, ja, då startar han eget. Och så lägger han ut det och då slänger han ut allting där istället. Så att det finns så många fler kanaler och det måste man ju också vara observant på om man är i den traditionella skolan, vilket ju de flesta journalister trots allt är, att det här, det är inte bara vad vi sänder ut här eller publicerar, utan det finns på så många olika kanaler så man måste vara rätt noga och se vad de säger och hålla dem ansvariga för vad de säger helt enkelt.
Mm. Men ser du att det skulle finnas några faror med om medierna istället då skulle agera gemensamt mot Trump?
Nej, men det är klart att det kan man säga då, att titta, då kunde han ju säga så här, titta, vad syn, inte det var syn om mig, för han personifierar ju inte sina kampanjer, utan han säger, jag är er representant. Jag är här den som står upp här. Och jag gör det för er skull. Jag gör det inte för min skull. Så att egentligen attackerar de inte mig, utan de attackerar er stackare som jag kämpar för. Så han har ju då lagt om hela kuttingen. Och det är klart att om man i det läget plötsligt säger att alla säger så här, vi ska ha en fast kamera på honom så länge han kallar oss för folkets fiender och fake news och sånt där, så klart att det kan vända då mot att man säger, titta här, nu står det här etablerade packet som står här, som äntligen Donald Trump har identifierat som de här personerna, och nu sluter de sig samman med sig och ska bekämpa. Men jag tycker det är en skillnad mot detta och att omedelbart acceptera begreppet fake news som kom direkt då i samband med att han installerades och påstod att han hade den här enorma folkmassan. Då var det fake news allting. Och rätt som det är, jag vet 17 om det inte står i Svenska Akademins ordlista, fake news, vi talar om det själva. Det har blivit ett begrepp som vi accepterar att istället för att säga, vi sysslar inte med det. Man måste inte säga så kallat eller påstådd eller något sånt där, utan fake news är precis som att det är det som vi sysslar med. Men det här är ju ett begrepp som han har skapat och som inte då man då som satte ner foten också sa, men det här är ju inte riktigt rätt. Jag menar, det finns en skillnad mellan när alla journalister sitter samman och liksom går i en flock och tycker samma sak. Men det finns också, det är en stor skillnad mot det och när ägare, ledningar i de här i stort sett alla etablerade nyhetsorganisationer måste någon gång ta sitt ansvar. De kan inte bara se att varje dag så är det en konkurrens mellan oss. Oj, om inte vi sänder också, om Fox News sänder där och de har nu fått lite ratings där, hoppsan vad de får ratings, och vi har sänder ju inte, där måste vi göra det också. Eller ja, men vi då hängde inte på låset där och nu har inte vi fått lika många klick och då måste vi sälja in samma sak. Det finns ju en gräns för när konkurrensen, en sund konkurrens i och för sig, mellan nyhetsföretag övergår i en acceptans av någonting som då kan kallas fake news eller att vi är någon slags mobb som står där eller att vi då egentligen är folkets fiender och att vi underminerar hela samhället. Någon gång så måste vi ju ändå sammantaget konstatera att som den tredje statsmakten som vi kallar sig i Sverige ändå säga stopp och belägg här. Nu är det inte bara vi, nu råkar det kanske vara jag eller du som råkar ut för det här just för stunden. Men som helhet så måste vi ha en uppfattning här. Vi kan inte hålla på det här sättet i akt och mening att vi bara, nu konkurrerar vi inte längre om någonting som är sant och korrekt. Nu sitter vi och konkurrerar med att vi är jävla rädda för att det blir fler klick på, eller det blir fler ratings på Fox än vad NBC får. Det här är ju en svår process för att det handlar ju både om att en konkurrenssituation, men också med att värna journalistiken, yrket och hederligheten. För det finns ju allt för mycket ohederlighet i alla möjliga sammanhang. Så där kan vi inte liksom ge efter och påstå att vi är ohederliga och fejkade. Men det har ju blivit en etablerad syn med fake news. Alla talar om fake news.
Jag förstår det som att egentligen så borde medierna ha gjort någonting tidigare. Men om man nu liksom ser till vad det har blivit och vart vi är idag. Hur tycker du att medierna kan hantera den situationen som vi ändå har hamnat i?
Ja, det är ju lite sent skulle jag vilja säga. Det är inte lätt.
Det finns inget att göra.
Ja, jag vet inte, nu är det väl mycket mer granskande och man är mycket försiktig. Det är ju Fox också. Fox News har ju, eller Fox som tv-bolag har ju åkt på enorma skadestånd. De förde ju vidare alla de där totalt falska ryktena att Venezuelas döde diktator hade varit med och manipulerat apparaterna som man röstade på. Och det satt de ju och vevade där. Flera utav det, Tucker Carlson och andra. Och de visste ju att det inte var så. Men det här var också då ratings. Det var liksom, ja men det är kul. Då kommer jag få 3 miljoner tittare. Och min konkurrent har bara 2,5. Och förresten när jag säger det fler gånger så har jag kanske 4 miljoner. Och så håller det på. Så att det var ju rent cyniskt. Men när de sen åkte på det, Fox. Och de hamnade i rättegång. Money Talks som det heter. Och fick böta, kraftigt bötesbelopp. Då sparkade de ut Tucker Carlson. Och dessutom så har de då de har fått en betydligt bättre organisation. De har då sett till att nyhetsredaktionen är en sak. Och sen har de sina sådana här profiler som sitter och har sina egna program och så. Men då har man i alla fall mer klart identifierat vilka de är. Så där har man ju sett ett sent men dock uppvaknande som egentligen bara hade att göra med pengar. När det börjar kosta så är det inte så roligt längre. När man blir stämd för saker och ting så är det inte så kul. Och då började det liksom hända saker. Så man ser ju att även de då som Fox som har nu stramat upp sig. Och sen ser man ju de övriga som då försöker då liksom ändå att säga varje gång det är så här att Trumps falska påståenden om valfusk. Så de säger inte på hans påstående utan det är falska kommer in. Så att man hela tiden befäster att det här är inte sant. Dessutom så råkar vi ju veta nu att det är så att flera av dem som då, Rudy Giuliani och massor med andra som talade för Trump om det här valfusket och stod där och liksom genomsvettiga och pratade om hur illa det var och det var de här valapparaterna och så vidare. Ja, men de har ju fått kalla fötter nu, så att nu så samarbetar de ju och berättar att vi trodde inte heller på det och det här var felaktigt och förlåt ungefär, eller i bästa fall, och vi kan väl i alla fall hoppas på ett lite hyggligare domslut ifall vi skulle hamna inom rättsväsendet på något sätt. Så det är ju inte bara så att det är motståndarna, utan även de som var djupt involverade har ju, inklusive justitieministern, har ju då sagt att det här, som han säger, it's just bullshit. Det är Trumps egen justitieminister. Nu ligger inte han bra till hos Trump efter det. Men det är i alla fall det högsta hönstret tillsatt av Trump själv på justitiedepartementet. Som justitieminister som säger, det här är bara skitsnack. Det här var, så här var det inte. Och det betyder ju då att det finns ju ingen anledning att sitta och hålla på och sprida den här typen. Men då har vi det sociala medieflödet ändå. Där det betyder inte längre någonting. Det går inte att övertyga någon om det skriver det felaktiga påståendet vad man än gör. För det har redan bitit sig fast hos den gruppen av människor som vägrar att tro annat än att Trump har förlorat på valfusk. Du kan aldrig omvända dem. Men du kan åtminstone liksom dra vissa lärdomar journalistiskt av att det gäller att liksom lite grann hålla sig på mattan. Och kanske inte bara den enskilda journalisten kan ju också bli meddragen i allt det här. Ja, men du, nu är det så här att din artikel, så då kan inte se ett enda klick på din. Men där, förstår du, på den här samma artikel, fast med lite andra checka grejer, felaktigheter och lögner, och jag hade fler på min installation och så. Det är ju hur mycket som helst. Eller sådana här saker som till exempel en gång, så jag noterade bara hur då plötsligen så var det någon kvällstidning eller vad som hade lyckats få in att det stod så här att Barack och Michelle Obama ska skiljas. Hur mycket klick som helst. Citerat från National Enquirer, en skvallertidning i USA. Och det är klart att den fick ju massor med klick. Om man då säger till i mitt fall, som jag sa, den här, där de hade tagit in det här, ungefär samma sak. Det här kan vi inte ha, för det är inte sant. Ja, men det klickar i alla fall. Ja, visst. Alltså även, alltså, och det var ju förgången tid, kan man säga, så är det ju inte längre. Så det skulle inte kunna hända idag på en tidning som Göteborgsposten. Men under en lite turbulent tid så kunde det faktiskt ske. Och det här gör ju att även den enskilda journalisten kan ju då känna att ja, men här hänger det ju lite grann på mitt vara eller icke vara. Hur jag skriver här. Och man blir påverkad. Och det har ju nu det här med Trump blivit väldigt tydligt att det gäller att vara försiktig.
Om Trump vinner, hur tror du det påverkar Europa och resten av världen?
Om Trump vinner så kommer då får man ju ta honom på orden. Man gjorde ju inte det 2016, utan att ja, men han har sagt så mycket grejer och man säger så mycket under valkampanjen. Min linje har hela tiden varit, lyssna på vad de säger. Utgå från att det de säger, att de ska genomföra det. Om de inte genomför det, så är det valsvek. Då har de inte uppfyllt sina vallöften. Vare sig jag tycker de är bra eller dåliga, så har de i alla fall inte uppfyllt det som de har lovat väljarna. Så man ska börja med att direkt bara konstatera, nu får man lyssna på vad de säger. Om man nu ska lyssna på vad Trump säger, vi säger att han vinner, det är ju jämnt i alla fall än så länge, så vinner han valet, då kommer han uppfylla det han säger. Han kommer återigen stiga ut sen på Parisavtalet. Han kommer börja drill, baby drill, efter olja överallt. Han kommer, massor med miljölagar som har stiftats under Biden och så där, kommer bara rensas ut. Och han kommer rensa ut, vilket han själv har sagt, han ska drain the swamp. Nämligen, han ska bli av med allting som han inte gillar, utan den federala makten i Washington. Och då kommer han naturligtvis ägna sig åt det. Det är ju självklart, jag vet inte hur långt han förmår, hur mycket han lyckas och hur mycket som stoppas av domstolar och sånt där, men i principen är ju att detta kommer han göra. Sen har vi nästa steg då, som tyvärr har hänt, men det gäller högsta domstolen. USA har ju en tredelning av makten, presidenten, kongressen och högsta domstolen. Och där var det ju sagt då, hela idén var ju att det skulle vara höga domare med hög juridisk kompetens som skulle sitta och värdera lagar från olika delar av delstaterna och sånt där. Och andra lagar, så skulle man tolka dem i förhållande till konstitutionen. Det var deras uppgift. Och där skulle de då inte finnas de partipolitiska bindningar eller åsikter som man kände till i förväg. Det var väl i och för sig en from förhoppning, men så var det i alla fall tänkt. Men man kan ju se då hur detta har förskjutits under många presidenter i och för sig, men där det har då gick överstyr totalt när det gäller Donald Trump, som lyckades tillsätta 3 av 9 med konservativ då lutande, som han då kan förlita sig på i den mån. Nu har man på något sätt accepterat, nu säger man så här, ja, men det, nu är det som det är. Det är 6 som är väl lite liberala eller lite, ja, som vi inte direkt vet exakt vad de tycker. Och så har vi de andra då som han kan förlita sig på. Och där han då kan hävda immunitet mot den här stormningen, alla möjliga saker som man kan komma på. Så att det kommer ju bli en, om man ska lita på vad han säger, och det tycker man ska göra, så kommer han försöka på alla sätt under de 4 som han då har till sitt förfogande, att göra allt som står i hans makt som president, att helt förändra hela amerikanska systemet. När det gäller just de här saker som, det kan vara allting från domstolar till att tillsätta folk till domstolar i delstaterna, allt som man kan vara med och sätta fingrarna på, så kommer han att göra det.
Kommer USA kunna bli en auktoritär stat eller en diktatur, rent ut sagt?
Nej, det tror jag inte. Det har väldigt svårt att se. Alltså, där går gränsen på något sätt. Att man kan försöka urholka. Det är illa nog att man underminerar staten på det här sättet. Och valsystemet och på alla möjliga sätt. Att man inte går där. Det är en sak att man har politiska olika åsikter. Man kan säga att demokraterna tycker det ska vara mer utav statligt inflytande, offentligt inflytande om man så vill. De andra då, republikanerna, tycker så lite som möjligt, en liten stat. Det är liksom den gamla klassiska skillnaden mellan demokraterna och republikanerna. Men att därifrån gå så långt så att det här skulle kunna utvecklas till att Trump blir diktator och diktaturen införs, då har det gått. Nej, det har jag väldigt svårt att se. Men det är illa nog att man börjar underminera en demokratisk stat. Egentligen är alla demokratier bräckliga. Om man inte kämpar för demokratin så har man ingen demokrati till slut. Och det är liksom på något sätt en daglig vara där man hela tiden får i varje instans man säger, hur står detta upp nu mot mänskliga rättigheter? Hur står detta demokratiskt? Hur ska vi göra? Kan vi då i detta början på någon lite slippery slope? Vi tycker det här verkar rätt bra för stunden när vi klipper till här. Men hur ser det ut sen om vi lägger på det och det och det och detta? Var har vi hamnat då någonstans? Utan det här får man ju hela tiden väga och mäta, och där man då måste vara medveten om det här. Tänker när jag var första gången i USA, då var det 100 sedan inbördeskriget var slut. Jag kom 1966, ett år efteråt kan man säga, 100-årsdagen. Men det första val jag rapporterade kring var 1976. Det var 200-årsjubileet utav USA som nation. Och nu har det då, det var helt otroligt, och att man tänkte det är fantastiskt alltså att de har lyckats hålla samman på det här sättet, alla de här konversionerna åt alla möjliga håll. Vietnamkriget var precis slut, Watergate hade hänt, en president var avsatt, en president var skjuten, medborgarrättskämpen skjuten, en presidentkandidat skjuten. Det var ju otroligt fantastiskt egentligen att de hade klarat av det här. 76, nu är vi nästan 50 år senare då. Och nu då konstaterar man då att nu har det gått ytterligare ett halvt sekel. Det känns ju som i förrgår, tycker jag själv, som var med då. Men det är klart att om man tittar på det här då, så är det ju hela tiden att om man inte står där och värnar och är stolt över sin demokrati, utan hela tiden och vill förfina den, det är det går ut på. Man kan ju inte säga så här, okej, vi gjorde konstitutionen, gjorde vi på 1700-talet, och den är ju vag naturligtvis. De kunde inte räkna ut alla möjliga konstiga saker som skulle kunna hända. Så de kunde sitta och ställa sig i vägen för saker. Det här då får tolkas, det får liksom hållas på. Om man inte gör det med varsamhet så vet man inte om man slutar.
Men vad händer då i USA och världen om Trump förlorar och Biden vinner?
Om Biden vinner och Trump förlorar så kommer inte Trump ersättas besegrad. Han kommer säga att det är valfusk och att han är utsatt för en gigantisk konspiration. För nu är det inte bara konspirationen från 2020 då han blev berövad på valet och vinsten, utan nu är det en gång till. Nu har de samlat sig och nu har de gett sig på honom ytterligare en gång. Och trots att han då ännu en gång har fått sitt folkets förtroende för att vara presidentkandidat, så har de gett sig på honom. Han kommer då inte godkänna det valresultatet heller. Han kommer att överklaga åt alla möjliga håll. De kommer då avfärda honom naturligtvis på alla möjliga ställen och säga att det här är fel. Och sen blir det domstol efter domstol efter domstol. Han kommer inte ge med sig på någon punkt överhuvudtaget. Och han kommer dra med sig då människor. Han har ju redan nu sagt att ni ska vara beredda nu att vidta åtgärder, som det heter. Vad betyder det? Det var ju samma sak som han sa då när han mera konkret stod ju och vevade. Vi tittade ju direktsändning på när han stod och sa att nu ska vi minsann inte acceptera det här. Och manade då att nu ska de ta saken i egna händer, vilket de gjorde då och stormade Kapitolium. Det är klart att nu kan han ju vara lite mer sublim här. Och redan nu har han ju hållit på i 4 år och talat om snart att han är utsatt för valfusk och så. Och det är förra valet. Och nu säger han redan nu att om jag förlorar det här, då är det ännu mer valfusk. Så det är klart att nu har han laddat upp en enorm kampanj för att det här ska inte godkännas. Och att Biden är då en illegitim president. Och att nu jäklar måste det hända någonting. Och man håller på så under en lång period. Så det är inte så att man får hela amerikanska folket som ställer sig upp som en man. Men det räcker ju att man får alltså, att människor kanske inte vågar vara valövervakare, rösträknare, öppna ens dörren till en vallokal. Alltså man kommer i en situation där alltihopa blir att människor vill inte delta i det demokratiska. Samtalet är en sak, men de vågar inte ens delta i det demokratiska sättet att genomföra val. De vågar ju inte ens upplåta en skola, en kyrka, ingenting. Och det är klart att då är man inne på en farlig väg.
Vad tror du kan stärka demokratin i USA? Om vi ska vara lite framåtblickande.
Det är om man ju talar om den. Och att det finns ett problem här. Och att man också varnar, inte bara varnar, utan att på ett positivt anslag se till att man talar om demokratin och de möjligheter det har. Inte hela tiden kanske bara varna för att motståndaren då ska sätta den i spel, utan själv har ett positivt anslag. Och poängterar att det här gäller det att hålla ordning på demokratin. Och demokratin betyder ju att det är så att även de som inte har röstat på mig själv ska känna sig bekväma och hemma. Och att man dessutom mänskliga rättigheter, en rad olika frågor. Och vitsen av att hålla detta levande. Om man inte slåss för demokratin, eller åtminstone kämpar för den, eller talar om den och tar den för given, det är väl det största hotet mot den. Mm. Särskilt i den här tiden.
Och hur avslutningsvis då, hur kan medierna vara med och stärka demokratin?
Ja, framförallt att tala om demokratin. Alltså nu, det finns ju väldigt mycket det här att man hela tiden försöker att framställa andra som odemokratiska. Nu råkar ju Donald Trump spela dem i händerna som gör det, kan man säga. Men det finns ju många andra, och då är det hot mot demokratin och det hot mot samhället, ett hot mot allting. Till slut har man gått så långt så att ingen lyssnar. Utan det gäller ju att avpassa och avväga detta. Alltså kanske man redan från när barnen går i skolan och säger, nu ska vi prata om demokratin. Vad tycker du att du ska göra för demokratin? Vet du vad demokrati är för någonting? Nej, jag vet inte. Men demokrati är, och så berättar man lite. Vad skulle du tycka var bra om ni barn gjorde? Alltså man får med resonemanget på ett positivt sätt redan när barn är små. Och där tror jag att man ska börja. För det här andra, när man ligger på högt tonläge som man gör nu. Jag menar, det hjälper inte om man säger att Trump är odemokratisk och han accepterar inte val. Det har redan sagt så många gånger, så att liksom det har väl de som inte vill höra det har redan täppt till öronen. Och de som vill höra det, ja, vet ju redan vad de tycker. Och så att jag tror att man måste börja på ett helt annat sätt.
Vi hade kunnat prata om det här hela eftermiddagen. Vi får tyvärr att vi får sätta punkt där helt enkelt. Tack så jättemycket för att du kunde vara med.
Tack så mycket själv. Tack.